Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Radio Play.
Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Ridklubben. En häst för dig som... Nej. En podcast för dig som älskar hästar med mig som heter Gry Forssell.
Och mig Rebecka Lagi.
Och vi gästas av alla människor som vi är nyfikna på och intresserade av. Allt från ryttare till tränare och idag veterinär.
Ja, idag ska vi träffa veterinär Axel Wallman som är vid Mälarkliniken i Hölö.
Just det, vi har tagit bilen och åkt genom ringlande fina, väldigt idylliska vägar till den här kliniken som ligger ute på landet.
Exakt, för det är nämligen så att vi ska tillbaka med Neo idag på lite sådär slutkontroll. Mm-hmm. Idag får vi veta om jag har skött mitt jobb och han har reparerat sig från sin senskada som han fick för snart ett år sedan.
Han slog sig i hagen, då var det klantigt.
Ja, men jättedumt och klantigt.
Och gjorde illa senan av alla grejer, men ja. Det här har vi nu rehabbat lugnt och fint och det har gått på vattenbadband och det har laserat så vad det nu har gjort.
Ja, men verkligen. Det är ju som de flesta kanske vet, senskador är ju tyvärr, tar lång tid att läka. Och då i första tiden så ska de ta det lugnt. Neo, han är en stor svart häst som älskar att galoppera sitt snabbaste. Att gå med honom i stallgången i 5 minuter om dagen i så här, nästan ett halvår, det var ju inte hans bästa tid i livet. Så man har ju också, och så älskar han inte heller att bli ryktad. Han har en favoritborste och det är den enda han vill ha. Mm. Så man har ju också fått så här, muta honom lite och gosa lite och klia där han vill. Och, ja, försöka hålla om vid så gott mod det bara gott. Men nu hittills har det sett jättefint ut så jag hoppas att Axel säger att det är bra idag.
Nu ska han kolla på scenen med ultraljud och prata. Vi ska prata skador, rehab framförallt som vi vet att Axel brinner för. Ja. Han är ju ortoped, va?
Ja, men exakt. Han jobbar mycket med ridhästar och ortopediska. Men nu ska han också även ta en master i rehab.
Ah. Alltså jag säger att veterinärbesiktning är inte riktigt vad det var på min tid. När jag köpte min första häst, när jag var 11. Vilket år var det då? Jag är född 84-85 där någonstans. Ja. Alltså då var det ju veterinär som kom till stallet och så gjorde man ett böjprov. De kollade igenom, klämde igenom och gjorde ett böjprov och så var det bra med den saken.
Ja. Det är lite det vi kallar gårdsbesiktning idag skulle jag säga. Aha. Kommer en veterinär till gården och så longerar man lite och böjer lite och sådär.
Ja. Och vad ska man kolla? Hur mycket ska man röntga? Hur mycket ska man kolla igenom en häst egentligen?
Exakt, det är skitsvårt att veta. Så jag tänker att vi frågar Axel.
Det gör vi. Innan vi tar er med på den här resan ut till Axels klinik så vill vi bara rikta ett stort tack till Scanbio, stallpellet som ju sponsrar podden.
Ja, men precis. Stort tack till dem. Och det, vi har ju kanske skapat deras nya slogan då. Puff!
Det säger bara puff.
Exakt. Det är små pellets, spånpelletsform som man häller lite vatten på och så puff så blir de så mjuka och fluffiga.
Alltså jag är rädd, Rebecka, vi har inte skapat deras slogan. Jag tror inte de kommer ta den som
inte.
Slogan.
Inte? Jag tyckte den var så bra.
Ja, nu ska vi prata veterinärsnack med Axel Wallman. Vi sitter och pratar med Axel om, och nu är jag inne på det här med om när man ska köpa häst. Om man nu tittar på häst och letar häst, vad ska man titta efter då när man, alltså ur veterinärsynpunkt tycker du?
Jag tycker det är jätteviktigt att se att hästen har haft en bra resultat tävlingsmässigt om det är en tävlingshäst, att den har gått hela tiden och att den inte har varit i någon lång konvalescens eller vila precis innan man ska köpa den. För det kommer alltid vara saker man hittar på en häst när man besiktigar veterinärt. Men många saker är ju okej att ha små avvikelser förutsatt att hästen har visat att den kan gå med det så att säga. Så att jag tycker det är viktigt att kolla och fråga fråga vad den har för veterinärhistorik och så. Förut så var det ju ofta så man kom, när hästarna kom för besiktning, man frågar vad de har gjort innan, om de har haft några problem. Då säger de flesta att nej, men den har aldrig varit behandlad, aldrig varit hos veterinären, för aldrig behövts eller så vidare. Och det är numera så är det så, i och med att vi är noggrannare och kollar våra hästar och kanske behandlar dem tidigare för att det inte ska bli några allvarliga problem. Så de flesta hästar är ju behandlade veterinärt någon eller flera gånger under sin karriär. Och det är inget konstigt, då är det bättre att man får ta del av det. Och många är ju öppna och delar med sig av journaler och man pratar öppet om historiken på hästen när man besiktigar, vilket är bra tycker jag.
Så när du skriver en neosjournal så då skriver du extremt fin häst, gott läkkött. Jag har aldrig sett en häst rehabba sig så bra som den här.
Absolut. Jag rekommenderar att köpa alla dagar i veckan. Ja.
Men hur mycket ska man kolla då? Hur mycket ska man röntga hästen nu? Vad ska man be veterinären kolla när man sen ska köpa den?
Det är ju helt beroende på vilken disciplin det är och vad hästen kostar, hur stor investering det är för en själv och så. Numera så röntgar vi de flesta tävlingshästar röntgas när de besiktigas, så det är ju för att det är en, som sagt, det är en stor investering och man vill också ha den möjligheten att sälja hästen vidare, och det har blivit lite så att man måste ha i alla fall en rimligt god röntgenstatus för att liksom kunna sälja den utan problem i framtiden. Man ska inte leta efter felfria hästar, som sagt, det ska man inte göra, men det är bra att få upp det till ytan om det är några stora grejer som kanske kommer upp på röntgen, som, då är det bra att veta det, och det är bra att lyfta upp det vid besiktningstillfället, för det är lättare att ta en diskussion där och då än om det blir problem efter ett halvår och man ska försöka strula och lämna tillbaka och sådär, utan jag tycker att det kan vara bra att röntga rimligt många, inte för många bilder eller några sådana överdrivet stora studier, så det behövs i regel inte, men det är bra att ha en liten överblick i alla fall av läget på röntgen också tycker jag.
Och då om jag är och kollar på en häst och den har lite galliga ben, det är ganska vanligt ändå att hästarna har lite liksom små svullnader nere vid kotan. Hur, liksom, hur farligt är det med galliga ben och var kommer det ifrån? Och finns det någonting man kan göra emot det, eller ska man bara låta det vara?
Ja, nej, men det är ju precis. Alltså, galler kan ju bero av mängd olika saker. Nu så här års på våren, då är det många hästar som blir lite mer galliga. Och det har med egentligen med bakterier i tarmen som... Det blir en förändrad tarmflora på dem, och då kan det konstigt nog ge att de blir galliga i benen, för att man får...
Det är sjukaste jag hört. Varför får de svullnade på benen för att de har kall i tarmarna?
Nej, det är för att de får in, går och pillar i sig det här gröna fina gräset som har ganska mycket näring i sig, och då växer det till bakterier som producerar histamin, och histamin gör att blodkärlen vidgar sig, och då får man liksom, det släpps ut lite mer vätska i benen och de blir galliga helt enkelt. Så det är ganska vanligt så här års, och det behöver man inte vara orolig för. Men när man tittar på häst om man ska köpa och de är lite galliga, så det är en äldre häst liksom över medelåldern, om så 10 plus i alla fall, då tror jag att då kan man acceptera lite galler, men de ska inte vara för hårda. Och de ska inte vara varma, och det ska inte vara bara en galla på ett ben, för då blir man lite mer misstänksam. Är de lite smågalliga på båda fram eller båda bak eller så, då tycker inte jag i regel att det behöver vara någon fara.
Om du skulle ge våra lyssnare 3 konkreta tips som man som hästägare kan göra eller tänka på för att hjälpa sin häst att få ett långt och hållbart liv, vad skulle det vara då?
Ja, jag måste ju säga att man måste kolla dem regelbundet med veterinären, annars är det ju konstigt. Men det tycker jag faktiskt att man ska göra, för att det är en bra investering.
För
mig och för alla veterinärer. Nej, men skämt åsido, det är faktiskt bra, för att återigen, det är därför vi har med vetchecksen, för att titta hästarna och hitta saker i tid. Så det tycker jag absolut. Sen tycker jag att man ska försöka ha hästarna ska gärna få vara hästar. Bra stall och hagmiljö är ju bra för hästarna. Jag tror att de mår bra av att kunna röra sig i hagen och ha en bra säker stallmiljö. Och sen är det väldigt viktigt med hovslagare och den biten också, för att få en så bra belastning som möjligt. Så det blir egentligen det är några punkter då man tänker sig: stallmiljö, hagar och hovslagare och veterinär. Och sen kan man ju plocka på fler i det där också, att man har ett bra samarbete mellan de personerna som är kring hästen i det teamet runt, så man har ett bra management brukar jag kalla det för. Och det är veterinär och det är hovslagare, ekviterapeut och allt där kring som hjälper till. Och tränare inte minst. Det är jätteviktigt med en tränare som är lyhörd och observant också.
Vi har en lyssnarfråga här från Elinor. Hon skriver, knep för bättre hovar i dessa torra tider?
Ja, det finns massa olika så här, man kan smörja hovarna och så med. Men det är egentligen det som är viktigast är nog att ha en bra hovslagare som håller efter så gott det går. Sen kan man, om de är väldigt torra och spruckna, så kan man ibland ha hjälp av att smörja dem med något lite så, hovolja eller liknande. Det kan hjälpa, men jag tror det viktigaste är att ha en bra trimmad hov från början.
Det känns någonstans som att ju mer vi pillar och petar och tecken och skydd och krämer och specialbehandlingar, desto skörare och skörare blir djuren.
Ja, jag tror egentligen inte det kanske blir skörare och skörare, men vi är ju mycket mer observanta på hästarna nu än vad man var förut. Många frågar sig om hästarna var mer hållbara förut än vad de är nu, för att vi behandlar hästarna mycket mer nu. Om man tittar på statistik och man pratar med försäkringsbolag och så behandlar vi hästarna mycket mer nu. Men jag tror inte att hästarna egentligen är skörare. Det är väl några saker som kan göra att det är så. Dels är sporten och konkurrensen är väldigt hög, så att hästarna går ju väldigt hårt. Det är långa karriärer eller långa täta tävlingssäsonger som går i varandra. Och sen är det också så att vi har ju sänkt nivån för när vi tycker att man har en häst som är ofräsch på något sätt. Tidigare så var det okej om de var lite knackiga och kunde värma ur efter en stund, men nu tycker vi att de ska nog vara friska i stort sett hela tiden och kännas fräscha när man börjar rida också. Så att, och det har ju med djurskyddet att göra, så därför blir det också mer kanske behandlingar och mer pyssel med hästarna, för att vi försöker ta hand om dem bättre och bättre också.
Ronja har också en fråga här. Tips för hästar med soleksem och sommarklåda?
Ja, så sommarklåda kan ju vara allergier. Som islandshästar till exempel har mycket sommareksem och klåda som kommer med knott och en allergi mot det. Så det är ju en sak om man har allergi mot det. Då får man skydda dem och man kan försöka vaccinera dem och så mot det. Men om det är sån här soleksem som kommer, då är det ju att försöka täcka de utsatta områdena. Det är ofta vita mular eller vita ben som kan få för mycket sol och bli solbrända, för där har de inget pigment i huden, så det är känsligt. Och då får man skydda så gott det går. Man kan smörja. De bästa är såna här solkrämer som man har till barnen som är 50 plus.
Det är som att smörja med bamsekräm.
Absolut, jag skulle använda någon sån bamsekräm eller liknande. Det är mycket bättre, det finns ju några för hästar som Hellosan Sol och dem, men det är inte så mycket solfaktor på dem. Och de liksom smetar av den när de går och betar. De här fantastiska barnkrämerna som barnen kan bada en hel dag i och fortfarande vara helt vita om kroppen, de är perfekta. Så något sånt skulle jag köra på.
Är det sant? Jag har ju haft häst i Luleå, jag har inte riktigt haft det problemet. Det
är inte så dygnet runt. Tala om det där med soleksem. Vi har en häst i stallet som har liksom haft ett problemben. Det har varit lite svullet. Han har haft lite mugg. Han är skimmel. Och han har haft liksom som lite knottror i det benet. Och då kommer det in liksom bakterier där under, så man vill ju hålla det liksom rent och torrt. Men då har han ju också fått sämre pigment där, att det är, man känner att det är tunn hud och inte så mycket hår kvar. Och då tänker jag, vill man smörja på det benet med infektionsrisk, tänker jag? Eller hur vill man liksom hantera ett sånt ben som har haft lite med mugg? För det är väl en typ av infektion, mugg, eller?
Ja, mugg är en infektion av något slag. Det kan vara olika saker, det kan vara bakterier eller svampar eller så som får fäste i huden. Men i ett sånt här fall, då låter det som att han har haft ett kroniskt problem, så han har säkert lite sämre lymfdränage i det benet, så det blir lite stasat, huden är lite känslig och sådär. Så det är svårt med de där när det blir lite kroniskt. Liksom. Man går med en kronisk låggradig inflammation säkert hela tiden. Och då blir ju huden känsligare för just infektioner och så också, att det kommer in bakterier. De får lättare att tränga in i huden då. Men det är svårt att säga i ett specifikt fall, men det viktiga är ju att försöka hålla det ändå rent och mjukt och torrt. Det är en liten svår kombination att få till, men det är svårt i sådana där fall, men när det är kroniskt. Ibland så kan man ju hitta någon bakomliggande orsak till det, så att det kan vara värt att titta på det. Numera finns det ju till och med dermatologer på häst, så att man kan vända sig till en specialist som kan ta en biopsi och titta på om det kan vara någonting som faktiskt går att behandla på något annat sätt, om det har hållit på så länge.
Alva frågar, en häst som ofta står och vilar ett visst bakben, är det vanligt att de har ett liksom favoben som de vilar, eller ska man börja fundera på om det kan vara någonting där bakom?
Jag tror inte att hästar har ett favoritben som de vilar för att de tycker det är skönt att vila just det benet, utan det brukar vara för att det är någonting som att de är lite trötta av någon anledning. Håller det i sig och att det alltid är samma och de vilar mycket och sådär, då kanske det är dags för att ta en sån där vettcheck för att kolla. Det är väl en sån liten varningssignal som man kanske ska vara observant på. Då kanske det var dags. Innan man upplever att det är ett problem så tar man en check. Kollar om det är någonting.
Det finns ju massa alternativmedicin för hästar. Alltså allt från massörer till hästviskare, hästpratare. Alltså det finns ju allt möjligt. Hur tycker du att man ska förhålla sig till alternativhjälp heter det, va? Eller vad kallar man det?
Ja, men alternativmedicin eller vad man vill kalla det för. Det är, jag kan tycka att det har en plats i väldigt många fall. Vi arbetar med ekviterapeuter här på kliniken och en sjukgymnast, och det är någonting som vi tar till när, för allting kan man inte lösa som veterinär. Vi kan ju lösa rent liksom medicinska problem och hältor och sådana saker, men en del saker när det gäller att komma igång efter skador och muskelstillhet och när man har tappat lite funktion i vissa leder eller delar av hästen, så är det en jätteviktig del och till stor hjälp många gånger med någon sån då alternativbehandlare. Det som gäller när man kommer dit, det gäller att ta reda på vad är det för någon kompetens de har, den som man har tänkt använda sig av. Jag tycker att man gärna frågar sin veterinär om det kan vara en bra idé. Jag tycker att det som många ger fel, om man nu ska komma in på det med stalltips, så en grej som jag tycker är väldigt bra, det är att har man problem med sin häst, någonting i ridningen eller träningen så, som inte fungerar, som inte känns bra. Det kan ju vara att den är motig och dum och istadig, eller bara känns väldigt stel i ena varvet eller sådär. Jag kan tycka att det är ganska bra att man börjar med en veterinärkontroll för att utesluta att det är någonting som gör ont eller som den är halt av eller så. Och sen kan man gå vidare och ta hjälp av med tränare eller terapeut eller så för att komma till rätta med problemen. Många gånger gör folk det lite misstaget att man försöker väldigt mycket annat, för man kanske är lite rädd att gå till veterinären. För att man...
Alltså jag hade känt mig skitdum att komma hit med min häst och säga: Axel, min häst är lite stel i höger varv när jag rider. Vad kan det vara? Och man bara, ja, se på din ridning till att börja med. Alltså...
Nej, jag förstår hur du tänker. Men jag tycker tvärtom, jag vill ju sänka tröskeln för folk att göra just en sån koll. Det är ju sånt läge när man säger att den är stel och det är si och det är så. Det där är läge för en sån här vetcheck. Vi kan inte tjata nog om det, tycker jag. För då kan man gå igenom den och kolla och se, och är allting bra liksom, där. Jättebra. Då kör man ju vidare. Då rid igenom det här nu, Gry. Fast nu får du ta hjälp, skärpa till dig och ta hjälp.
Så när jag får vingliga slutet, då kommer jag.
Ja, precis. Nej, men först, det är inte att vi ska leta problem, utan det är kanske tvärtom. Vi ska försöka utesluta att det är några veterinära problem. För att det man inte vill hamna i, det är att man håller på och nöter på hemma på någonting som egentligen kanske är ett veterinärt problem, eller att man får hjälp av alternativbehandlare som inte förstår att det är ett veterinärt problem heller. För det har vi varit med om också. Det stöter man ju på, jag ska inte säga dagligen, men ofta i alla fall, att man har hästar som kommer. Man kanske har hållit på med sin terapeut hemma eller tränare hemma och på försökt ta igenom någonting i några månader, och så kommer de hit och då visar det sig att det är för att de är halta. Och då är det ju, ja, det är onödigt tid och pengar, och det är onödigt för hästen också. Utan det är bättre att få en avstämning med veterinären, och sen så kan man få antingen grönt eller rött ljus helt enkelt.
Du är tävlingsveterinär och har ju full koll på alla de här superstjärna hästarna. Vilken är din absoluta favorit och varför?
Ja, det är ju, man blir alltid imponerad av hästar som klarar det där lite som, utan att man kanske ser det på dem, de här lite underdogsen som inte är såna här världsstjärnor från början. Det kan vara små, lite liksom, inte så anmärkningsvärda hästar från början. Det kan jag tycka är häftigt att se.
Som vem?
Man tänker på en sån som All In, som från början när den kom var en ganska liten anspråkslös häst som har sen liksom gjort stordåd. Jag kan tycka det är väldigt häftigt att se. Och också ett sådana system som de riktigt, riktigt duktiga ryttare som har riktigt, riktigt bra system där man håller hästarna liksom friska kontinuerligt. Det är väldigt fantastiskt. Jag jobbade en del i Tyskland när jag precis var färdig, och då var vi med den kliniken jag jobbar med, då var vi hos Marcus Ening en gång i veckan, och jag var där i ett halvår, och vi behandlade inte en enda led på en häst på det halvåret av de tävlingshästarna. Det tycker jag, det var häftigt att se. Jag trodde det knappt det förekom. Men där har man ju kanske världens bästa ryttare, och man har världens bästa hästar och världens bästa system. Och vi kollade de här vetchecksen då. Efter varje tävling så kollades hästarna. Så var det någonting, så var det någon enkel liten behandling, men vi klarade oss ifrån att behandla dem i lederna. Ja, under den tiden jag var där i alla fall. Så att det är ju ganska häftigt, och det tror man kanske inte riktigt när man ser hur mycket de belastar sig. Sen är jag är mer imponerad av det jobbet bakom det, så här sportsligt. Så det, jag tycker det här medicinska är det roliga, att få dem att vara friska utan så mycket involvering egentligen från veterinären. Det kan ju vara, det är därför jag tror jag var så fascinerad av det, för att det var ett nära samarbete med veterinärer och terapeuter och hovslagare och ryttare, och det mynnade ut i väldigt lite behandlingar, vilket jag tycker var häftigt att se.
Du är nöjd på jobbet när du får jobba lite?
Jo, men lite, det kan ju låta konstigt, men jag är faktiskt det. Jag är nöjd när hästarna är, när hästarna blir bra, håller sig bra och klarar att prestera på högsta nivå. Det är det som är lite målet, kan jag tycka. Med mitt mål är inte att behandla så mycket hästar som möjligt, utan det är ju att de ska prestera på så bra nivå som möjligt med så lite skador som möjligt så länge som möjligt.
Då har jag en slutlig fråga när det kommer till att behandla. Ibland upplever jag att vissa hästägare vill gärna att veterinärer ska behandla deras hästar. De kanske har blivit behandlade i något framknä tidigare, och då vill de liksom nästan göra lite förebyggande syfte. Hur, liksom, när har hästägaren rätt och när har du som veterinär rätt?
Jag brukar försöka hålla mig ifrån och gå i den fällan att behandla hästarna bara för att någon vill det. Liksom. Jag måste se en vits med det. Det är ju alltid så att så fort man sätter en nål i en häst så finns det någon risk. Det är högre risk beroende på vad man behandlar såklart. Men det är ju behandlingar av hästar och så. Det ska man bara göra när det behövs. Och framförallt vad det gäller så, liksom ledbehandlingar och den typen av behandlingar, det är ju någonting som man i Sverige inte får göra liksom förebyggande heller, och det gör vi inte liksom, för att det måste finnas ett riktigt problem för att man ska göra det. Så att jag brukar försöka, och det brukar gå bra, man kan prata och resonera kring det, så förstår de varför man kanske inte ska behandla i onödan, så att säga, för att det blir ju inte bättre än vad det redan är. Liksom, man kan inte spruta en häst bättre än vad den är. Man kan inte höja prestationen från den nivån den har. Liksom, så att säga. Sen kan du få den att kunna prestera maximalt utifrån sina förutsättningar. Det kan man göra. Men det är en annan sak. Då är man liksom på den biten.
Så nu har vi varit här med Neo och kollat igenom honom, för han gjorde illa en sena i höstas eller bara i slutet på sommaren. Och sen så har han vilat och han har vattentränat och skyndat långsamt tillbaka. Och så har vi kollat nu med ultraljud och sett att senan ser jättefin ut. Och han ska fortsätta rida, så börjar hoppas så smått. När ses vi nästa gång?
Nej, men jag tänker att nu får ni ju komma igång, och då blir ju nästa gång blir ju egentligen att man gör en vetcheck. Om säg en 3 månader kanske, någonting sånt där. Tycker att man kan få komma igång ganska ordentligt nu och vara liksom, ja, känna att nu är vi fullt igång och så, och allting känns bra. Då tar vi en koll bara och stämmer av läget. Och sen så blir det nästa gång efter det, kanske om ett halvår efter det, någonting sånt. Då är vi inne mer på underhåll än på
rehabilitering. När kan jag
tävla? Oj, oj. Precis, en sak i taget.
Tusen tack för att du fick komma. Tack för kaffet.
Tack.